örnen under till. Men det är bra, eller hur? Vi ser tydligt vad det är vi håller på med. Redan redo. Gick det inte ändå? Vänta. Så. Och jag tycker det är så gott just, ja, men ni stod här uppe och jag fick be för er. Ni är fyra ganska olika människor, jag känner er. Ni har liksom helt olika personligheter, olika karaktär, olika gåvor. Och så får man verka tillsammans liksom, i ett team som åker iväg och gör någonting. Och det är så när jag tittar ut på alla här. Vi är olika, men vi har liksom ett gemensamt mål. Och det är det handlar om. Och jag kommer lite slå på samma spik idag igen som vi har gjort. För att jag tror att Gud verkligen vill hamra in det här i oss. För det finns något i det här som är jätteviktigt. Av att uppmuntra varandra trots våra olikheter. Och inte trycka ner det som Gud gör i andra. Bara för att det inte ser ut som mig själv. Förstår ni vad jag menar där? Jag tror Gud vill lära oss att uppmuntra det Gud gör i andra människor. Även om det inte ser ut som det gör hos mig. För vi har en tendens, skulle jag vilja säga, av att göra det. Att när det är saker som händer, när Gud gör något i en annan människa, men det liknar inte mig, då har vi lätt att tala ner det. Eller liksom tycka att men det där är lite för mycket, eller lite för lite, beroende på vilken personlighet vi är. Är ni med på vad jag menar? Och jag säger inte det här för att lägga skuld på någon eller för att trycka ner, utan för att göra oss medvetna om det och för att hjälpa oss att hitta hur kan vi uppmuntra varandra och varandras olikheter men ändå behålla en enhet? Den här predikan heter enhet och mångfald. Och vi har pratat om Efesierbrevet 4 som en nyckelvers för det här när Gud lägger gåvor i sin församling. Där han börjar med att tala om enheten så oerhört tydligt. I Efesierbrevet 4 och 3 och framåt så står det: sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas far. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Det är så mycket vi har gemensamt, eller hur? Han talar om en hela tiden. Vi är en kropp. Med en enda ande. Ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud. Det är gemensamt. Det finns en enhet i det vi gör. Att vara församling. Vi samlas, vi lever tillsammans, vi älskar varandra. För att vi har samma far, vi har samma ande, vi har samma mål på det sättet. Vi har samma liksom inriktning. Men det handlar ju inte om att alla kanske ska se likadana ut eller bete sig likadant eller prata på samma sätt. Eller hur? Vi är ju också olika. Och det här är självklarheter. När jag säger det så tycker jag så här, men det här är, men jag tror vi behöver påminnas om det. Enhet är inte samma sak som enformighet. Att vi ska formas i samma form och bli likadana. Men tyvärr har vi en tendens att hamna där. Om du tittar omkring i rummet. Så ser vi ganska lika ut, eller hur? De flesta av oss kommer från ganska samma bakgrund. Eller hur? Om vi ska vara ärliga. Det är så. Det borde inte vara så. Men det är lite så. Vi blir lätt ganska lika. Liksom. Just saying. Men sann enhet är nödvändig för att mångfalden ska bli möjlig. Och mångfalden handlar ju om att vi är också olika. För det är vi, även om vi till det yttre och det sociala och vår bakgrund. De flesta av oss kommer från ungefär samma liksom. Så är det ändå, är vi väldigt olika i personligheter, i gåvouppsättningar, alltså vad vi har fått för gåvor av Gud, vilka styrkor vi har, vilken stil vi har liksom. olika egenheter som vi har var och en. Det skiljer sig. Och det är för att Gud vill att det ska vara så. Eller hur? För vi behöver vara olika för att nå olika typer av människor. För att fungera på olika sätt. Men mångfald är ju inte detsamma som splittring, eller hur? Det vill säga att jag gör det jag vill och struntar i alla andra. Det är inte det det handlar om. Utan, eller i mer religiösa termer, jag gör det Gud har kallat mig till. Sen skiter jag i vad alla andra gör. Liksom. Församlingen får hålla på med vad de vill. Jag gör det Gud har kallat mig till. Det är samma sak, fast man säger det på ett lite mer religiöst sätt. Så är det ju inte. Utan det måste finnas en enhet i mångfalden. För enhet utan mångfald, det blir enformighet. Då stannar allt upp. Det blir likadant. Vi blir hemvana. Vi blir liksom, vi känner bara, ja, men nu är alla likadana. Och så blir man en homogen grupp som är ganska tajt, men som också är oerhört svår att komma in i. Det är vad som händer när man bara kör enhet utan mångfald. Och bara mångfald utan enhet, det blir splittring. Allt går sönder. Alla går åt varsitt håll. Alla gör bara sin grej. Funkar inte heller. Vi behöver både och. Och när Bibeln talar om gåvor, alltså det Gud har gett till sin församling, det är så jag älskar att tala om det. Det är inte framför allt kanske att jag har fått en gåva, utan Gud ger gåvor till sin församling. Och det gör han via människor. Det är så det funkar. Och det finns olika ställen där Bibeln talar om det här. Och de tre av de kanske tydligaste ställena är ju Efesierbrevet 4, där vi pratar om det talas om de här tjänstegåvorna. Som är apostel, profet, evangelist, herde och lärare. Fem strömmar liksom av liv som Gud ger till sin församling. Men också personer som han reser upp med specifika gåvor på de här områdena. För att, varför? För att hela församlingen ska byggas upp. Eller hur? Det här har vi predikat om många gånger, men jag vill säga det igen. Men sen finns det två andra ställen som Björn har predikat över de senaste veckorna. Första Korinthierbrevet 12, där det räknas upp massa olika gåvor. Och sen Första Korinthierbrevet 14, där Paulus liksom fokuserar lite på den profetiska gåvan, att höra Guds röst och dela den. Som vi hade på familjegudstjänsten här, när barnen fick vara med och lyssna in och dela bilder. Som blev väldigt starkt. Det var många som blev oerhört välsignade den söndagen. Men mellan Första Korinthierbrevet 12 och Första Korinthierbrevet 14, vad tror ni gömmer sig där? Första Korinthierbrevet 13. Ett ganska kort kapitel, men ett oerhört starkt kapitel. Där Paulus talar om kärlek. Många gånger läser vi det här på bröllop, det har nog jag gjort någon gång också, men det här är ingen bröllopstext egentligen. Det här handlar inte om i första hand kärlek mellan man och kvinna i ett äktenskap. Det kan man, jag tror allt Guds ord går att använda i många olika syften och sådär, det är helt okej. Men det här, det handlar om församlingen och gåvorna. Det handlar om att kunna ha en mångfald av gåvor, men ändå ha en enhet av kärlek. Det är det handlar om när Paulus skriver det här. Så mitt emellan att räkna upp alla de här gåvorna som vi hittar i Första Korinthierbrevet 12. Jag ska läsa det, tror jag. Det står så här, nådegåvorna är olika men anden densamma. Tjänsterna är olika men Herren densamma. Märker ni hur den här igen talar om mångfald och enhet? Det är olika gåvor, olika tjänster, men samma Herre, samma ande. Verksamheterna är olika. Mångfald. Men Gud är densamma, enhet. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Okej? Okay? Vi ska få blir nyttiga för varandra, för församlingen, för Guds rikes uppbyggnad. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet, den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under, en får förmågan att tala profetiskt, en annan kan skilja mellan olika andar, en kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Okej? Okay? Räknar upp massa olika saker. Och på andra ställen står det om barmhärtighetens gåva och gästfrihetens gåva och att kunna leda och styra och massa olika gåvor som Gud ger för att bygga upp sin församling. Han ger olika saker för att enheten ska byggas upp. Är ni med på det? Bra. Så där räknar han upp allt det. Och sen kommer då första Korinthierbrevet 13. Jag läser från Nu-bibeln. Jag har inte fått den i fysisk form än, men en väldigt bra översättning tycker jag. Där står det så här. Och det är som att Paulus i hela upplägget av brevet här vill säga att mångfald kräver enhet. För nu tar han upp gåvorna igen. Liksom. Men han talar om dem utifrån att om inte kärleken finns så är det liksom inte gåvorna i sig som är det viktiga. Utan det är kärleken som är det viktiga. Om jag har fått förmågan att tala andra språk, både människors och änglars, alltså han talar om tungotal här, men inte visar kärlek, men då liknar jag en gonggong eller en skrällande cymbal. Om jag har fått profetians gåva och känner till alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har en tro som är så stark att jag kan flytta berg, men inte har kärlek, ja, då är jag ingenting. Om jag ger allt jag äger till de fattiga och låter mig brännas på bål, alltså man gör allt för de fattiga liksom, och man ger upp hela sitt liv, men om man kan tydligen göra det men inte har kärlek, ja, då har jag ändå inte gjort något av värde. Kärleken är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. Den tror allt, hoppas allt och uthärdar allt. Kärleken upphör aldrig. Men den profetiska gåvan ska förgå. Tungotalet ska tystna och kunskapen ska förgå. Vår kunskap är bristfällig, men den profetiska och den profetiska gåvan likaså. Men när det fullkomliga kommer, då förgås det bristfälliga. När jag var barn talade jag och tänkte och resonerade jag som ett barn, men sen jag blev vuxen lämnade jag det barnsliga. Nu ser vi bara en suddig spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap bristfällig, men då ska vi ha fullständig kunskap, så som jag själv är fullständigt känd. Nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Men av dem är kärleken störst. Det här är viktigt. Vi behöver apostlar i församlingen, profeter, folk som kan bota sjuka. Vi behöver starka evangelister, starka herdar och lärare och folk med en stark liksom, socialt utgivande gåva som ger allt för de fattiga, faderlösa, främlingar, liksom, hemlösa. Tar sig an. Vi behöver allt det här. Liksom. Vi behöver växa på alla de områdena. Men om vi gör det utan kärlek, om vi på liksom bara lyfter upp människor och gör någon slags personkult med olika människor med starka gåvor, men inte har liksom den genuina kärleken oss emellan, då är det ingenting värt, säger Guds ord. Kärleken är liksom det som binder ihop allt. Enheten i mångfalden. Och hur stor kärlek vi har, det märks i våra relationer. Det märks i hur vi är mot varandra. Hur du känner gentemot andra människor. När du möter folk här på kyrktorget, vid fikat, i gudstjänsten, hemma. Det är så kärleken mäts. Vem har du fått dela livet med den senaste månaden? Vilka människor älskar du? Och kärleken i församlingen mäts på hur många människor som känner sig välkomnade här. Som känner att åh, det var varmt och gott att komma hit. Folk såg mig, folk tog emot mig. Inte bara första gången jag kom och var ny och det var spännande, utan när jag kom för min 3014 gång och haft det tufft det senaste. Ja, men då fanns det folk där för mig i församlingen. Eller när man inte kommer till församlingen längre av olika anledningar. Vad händer då? Där mäts också vår kärlek. Hur gör vi? Hur tar vi kontakt med varandra? Hur håller vi ihop? Och hur många bjuder vi med till den här gemenskapen? Tycker vi själva att det här är en attraktiv gemenskap som vi gärna tar med alla våra vänner till? Så mäts kärleken. Och hur väl tar vi hand om främlingar, fattiga, faderlösa och änkor? Så mäts kärleken. Hur mycket tid lägger jag på det? På att bry mig om dem som kanske inte kan ge mig något tillbaka. Men som behöver Guds kärlek. Och när man vill vara en kärleksfull gemenskap så kommer det alltid, alltså, det kommer alltid göra ont också. För i en kärleksrelation så ger man av sig själv, man öppnar sig, man vill dela. Och när det inte blir besvarat och när det blir fel, som det blir alltid för vi, när man är bland andra människor, så blir det också smärtsamt och jobbigt. Så är det. En församling är inte liksom en... Ibland drömmer man om den perfekta församlingen och tänker att det ska vara något liksom där det inte finns något gnissel eller några svårigheter eller någon sorg eller där ingen är ledsen eller känner sig utanför. Så kommer det aldrig vara. Någon sån församling finns ju inte. Och finns den så kommer den ju inte finnas längre om du går med i den. Eller jag. Eller hur? För då behöver vi med oss vårt gnissel in i det. Liksom. För det finns inga perfekta människor. Men det kan finnas en strävan och en längtan och det kan finnas en vilja att bygga en kultur där vi faktiskt försöker. Och där vi faktiskt också erkänner att men jag har misslyckats många gånger. Och jag har gjort det. Jag kan mycket väl säga det. Jag har misslyckats. Jag har jobbat i den här församlingen i många år. Många gånger har jag misslyckats med relationer till flera av er. Av olika anledningar. Och jag är ledsen över det. Och jag skäms över det ibland. Och jag önskar att det vore bättre. Och jag försöker, när det blir fel, jag försöker rätta till, jag försöker ta kontakt och så. Men ibland vet jag att det finns grejer som det har inte riktigt löst sig. Fast man vill. Så får man lägga det i Guds hand och man får be. Men jag tror att vi behöver mer av detta. Om det ska funka, om vi ska kunna fungera i alla gåvor som Gud har tänkt. Om vi ska få blomstra i det, då måste det här fungera. Det går parallellt med varandra. Liksom. För annars blir det bara avundsjuka. När någon börjar fungera, när någon liksom gör något för Gud. Och så här, då, om inte kärleken finns, då blir det så här, jaha, vem tror du att du är? Liksom? Varför ska du hålla på så där? Eller någon som kanske är väldigt brinnande på, men inte har kärlek. Då blir det snarare till dem som kanske inte har samma stil eller syns på samma sätt. Utan tjänar mer i det fördolda, vilket är precis lika viktigt. De som gjorde fikat inför idag, eller har städat toaletterna, eller sitter och sköter ljudet, är ju precis lika viktiga. Som de som leder lovsång eller som mig eller de som ska åka till Bangladesh. Det kan inte nog understrykas. Men vi glömmer det. Och tror att det inte är så. Och om man då är en framträdande person som vill mycket och brinner men inte har kärlek, då kan man ju på samma sätt trycka ner dem som kanske inte har samma personlighet och säga, varför är den inte som jag? Liksom. Men vi ska inte bli likadana. Vi ska bli det Gud har kallat oss att vara. Med kärleken som drivkraft. Vi har det som vision i den här församlingen. Vi vill vara en församling som driven av kärlek utför Jesu uppdrag. Och det sammanfattar det här. Enheten och mångfalden. Själva nattvarden som vi ska fira nu är en lektion för oss om enhet och mångfald. Vi läser alltid instiftelseorden från första Korinthierbrevet 11. Det vill säga före första Korinthierbrevet 12. Vi är mycket i första Korinthierbrevet idag. 23-26. Där står det så här. Detta har jag själv fått från Herren och för det nu vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd. Låt oss göra det. Den natt då Herren Jesus blev förrådd så tog han ett bröd. tackade Gud, bröt det och sa: det här är min kropp som offras för er. Gör det till minne av mig. Och efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Varje gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Varje gång ni äter det brödet och dricker från den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död ända tills han kommer tillbaka. Det är vackra ord. Det instiftar nattvarden. Det talar om vad det handlar om. Att det är en kropp som bryts sönder för att vi ska få bli en ny kropp tillsammans. Genom blod, genom död till liv. Men de här orden är ju skrivna i ett sammanhang. Det är inte bara så att Paulus skickade ut bara de här orden som en slags här, till alla präster. Så här, ta den här och läs i nattvarden, det är en bra grej. Utan det här är hämtat ur ett brev som är skrivet till en verklig kontext i en verklig församling. En församling som kämpade med det här med enhet och mångfald. För när de samlades så skulle fira nattvard, och de firade en kärleksmåltid. De hade med sig mat, det var som ett knytkalas. Och man åt tillsammans och man mindes Jesus och man delade livet tillsammans, var tanken. Men det som hände var att det fanns grupperingar i den här församlingen. Och det säger Paulus, ja, men så kan det vara. Det är inte det som är det värsta, utan det värsta var att några i de här grupperna, de roffade åt sig, tog typ all mat själva. Så att de fattiga och de som inte hade så mycket, de fick ingenting. Och Paulus liksom bara: men fattar ni inte vad ni håller på att göra? Så här kan det inte vara i Guds församling. Och vi kan ju tänka så här: oj, 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 vad dumma de är. Ta mat från fattiga, så skulle aldrig jag göra. Nej. Men när vänder vi varandra ryggen? När hamnar vi medvetet eller omedvetet i en grupp i församlingen liksom, som blir tajt och som är svår att komma åt, svår att komma in i? När utesluter vi människor ur den närmsta gemenskapen? För det händer. Jag pratar med människor ofta som säger att ja, men det kändes så här, och det är så smärtsamt att höra. Vi har varit med i församlingen länge, men det är som att vi hittar inga vänner. Det är ingen som pratar med oss. Ni vet det här. Det finns där. Vi måste vara ärliga med det. Och det kan finnas tusen anledningar, och man kan säga: ja, men har man själv tagit ett ansvar? Har man försökt? Och så, ja, jag vet allt det där. Och jag håller med om allt det där. Men samtidigt, det finns en smärta i det. Och jag tror det finns något vi behöver utbe oss från Gud av, att se hur kan vi älska varandra än mer. För det är ju lättare att vara med dem som liknar mig själv. Det är ju så. Det är mycket lättare. Det är därför det alltid blir så. I alla länder. Det är därför det blir segregation. För att man drar sig till dem som är lika. När svenskar flyttar till Spanien så bor de tillsammans i stora liksom, svenskbyar. Och när människor från Kenya flyttar till Sverige, då vill de gärna bo med andra kenianer. Det är naturligt. För det är tryggare och det är lättare. Och i en församling så är det också lättare att man drar sig till dem som är som jag. Och det får man vara med. Men man måste också tänka ett steg längre. För det här handlar om en gudomlig kärlek som inte bara handlar om trygghet. Att jag känner mig trygg och bekräfta. Det handlar också om att kliva ut. Kärleken är uppoffrande. Kärleken är ett aktivt val varje dag. Att utvidga din cirkel bort från det tryggaste trygga. Från Jerusalem till Samarien, till jordens yttersta gräns så att säga. Vi bygger inte en kristen klubb, utan vi är delar av Kristi kropp. Det händer per automatik när du tar emot Jesus som din Herre och frälsare. Då blir du del av Kristi kropp. Och när vi firar nattvard gör vi det för att minnas Jesu kropp som offrades på korset för oss. Han gav allt för sina vänner och fiender. Och han är vårt största exempel på självutgivande kärlek, en förebild i tjänande. Och så här står det efter instiftelseorden: den som äter Herrens bröd och dricker från hans bägare på ett ovärdigt sätt. Det vill säga om man har roffat åt sig, om man har uteslutit, om man har missat kärleken i det man håller på med. syndat mot Herrens kropp och blod, syndar mot Herrens kropp och blod. Så innan man äter av brödet och dricker av från bägaren så måste man därför pröva sig själv. För om man äter och dricker utan att tänka på att det handlar om Herrens kropp, då blir man dömd. Det är därför det finns så många svaga och sjuka ibland er. Och många har till och med dött. Men om vi bara granskar oss själva så slipper vi bli dömda. Låt oss pröva våra motiv. Vi ska inte granska alla andra. Det har vi lätt att göra. Recensera. Nu är det en lång predikan, tycker någon. Eller nu är det för mycket svåra ord. Eller nu, varför stod de här? Varför ska han åka till Bangladesh? Varför? Och så, liksom, nej, men granska er själva istället. Så slipper du bli dömd, säger Jesus. Låt oss pröva våra motiv. Inte bara en syndabekännelse kanske av att förlåt Gud för att jag, vad vi nu brukar be om förlåtelse för, tittade på en kvinna med åtrå. Det behöver vi också be om förlåtelse för. Men jag tror idag att det handlar om en bekännelse i kärlekskontext. Liksom. Älskar jag mina syskon just för att de är mina syskon? Nu pratar jag om syskon i församlingen. Syskon i Kristus. Gör jag det? Väljer jag att engagera mig i församlingens gemensamma verksamhet just för att det är församlingen, mina syskon, som jag är ett med i Herren? Finns det någon som jag har något otalt med? Någon jag har en konflikt med? Någon jag borde be om förlåtelse? Eller någon som jag borde gå fram och fråga om varför de har gjort som de har gjort mot mig? Lever jag för att bygga upp en enhet i församlingen och en mångfald i församlingen? Eller lever jag för att uppmuntra mångfald, eller trycker jag ner det som inte liknar mig? Vi ska ta en stund nu där vi får ställa de här frågorna till oss själva. Vill du gå ner på knä så gör gärna det. Det är ett väldigt bra sätt, tycker jag, när man på riktigt vill inför Gud visa någonting. Vi gör inte det så ofta nu för tiden. Jag vet inte varför. Men det får du gärna göra om du vill. Det är inget måste. Men vi tar en stund i tystnad nu. När du får pröva dina motiv. Herre, förlåt oss. Herre, vi längtar efter kärlek. Vi törstar efter det. Det är ett sånt oerhört behov hos oss var och en att få vara älskad av andra människor och av dig. Och du har också lagt i oss en förmåga att älska andra. Och ändå är det på det området som vi gång på gång misslyckas, Herre. Det där fienden alltid vill slå in sin kil och sära på oss istället för att föra oss samman. Och nu ödmjukar vi oss inför dig, Gud, och vi ber om förlåtelse för de gånger vi har försummat varandra, Herre. För de gånger vi inte har brytt oss. För de gånger vi har vänt ryggen, medvetet eller omedvetet, mot varandra, Herre. För de vi inte har ringt som vi borde ha ringt. För de vi inte har rätt ut konflikter med som vi borde ha rätt ut konflikter med. Herre, förlåt oss. Och låt oss också ta beslut nu, här där vi får ta tag i vissa saker som vi behöver ta tag i. För vi vill se en församling som lever. Som fungerar. Som byggs upp. Och Tack att det är när vi är svaga, när vi ödmjukar oss som det kan ske. Vi gör det nu, Herre. Förlåt för dem som har blivit sårade av församlingen som helhet på något sätt, som har upplevt en bortvänd rygg bara. Förlåt, Gud. Förlåt för de gånger vi inte lyckats reda ut, Herre. Förlåt oss. Och så ber vi om din hjälp, Gud. För vi längtar efter kärlek. Vi längtar efter att få älska varandra. Vi vill det, Gud. Och vi behöver din hjälp för att kunna göra det. Vi behöver din ande i oss. Vi behöver att du förvandlar oss, Gud. Vi behöver att du förändrar våra motiv, våra inställningar. Rädda oss från själviskhet, Gud. Rädda oss från den här världens individualiserade sätt att tänka. Rädda oss från de strukturer som har blivit fel, Gud. För vi längtar efter att få älska varandra. Vi längtar efter att få bry oss om varandra. Vi längtar efter att få se varandra och bli sedda av varandra. Jag ber om det, Gud. Jag ber om en ny kultur, en ny väg framåt, Herre, i kärlek. Förlåt också för de gånger som vi inte har tid, Herre. Förlåt för de gånger vi bara gått förbi, när vi borde ha stannat upp och frågat. Tack, Jesus. Tack att du tar emot våra böner. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss för våra synder och oförrätter och renar oss från allt ont. Så Herre, i ditt namn så tar vi emot din förlåtelse nu. Ta emot Herrens förlåtelse i ditt liv. Det du har lämnat till Herren, det är förlåtet. Det är borta. Och nu ger han dig en ny möjlighet att få börja något nytt, att bygga upp, att hela de relationer som behöver helas. Att räta ut de frågetecken som finns. Herren är här för att upprätta, för att hela. Och vi ska få fira befrielsens måltid tillsammans nu. Vi ska få lyssna på en sång först. Eller sjunga tillsammans. Hur blev det?